en stor del av min verksamhet.
Ja. Det är bara 5 minuter.
Jag har ju den portföljen så att säga.
Ja, vi hade förhandsbeslut från HFD.
Ja, vad skönt.
Men jag jobbar kanske inte mest...
Det var 5 minuter.
Vad ska man säga? Synligt med...
Jag var på en internationell konferens och hade en moderator
visse. Vi har försökt få forskare.
Oj, vad jobbigt. Ja,
vi ska prata, vi kan prata jättemycket om det där. Ja. Jag tror att det är
roligt.
Ja, men
det
är
Efter 1000 transkriberade barnförhör så fick jag gå till
försvann minna ut här bara därför.
Det var för lätt.
Ja, vi ska se om hon var på jakt efter någon som är försvunnen eller nej. Ja, vi kör igång. Mina hittar tillbaka. Då närmar vi oss den sista programpunkten utav de här liksom förberedda anförandena, och tanken är när vi har avslutat det att vi också har möjlighet att ha en dialog mellan panelisterna och så småningom också oss alla. Men innan vi kommer dit alltså så är det dags för Thomas Norling att ge sitt perspektiv, och Thomas har ju fördelen att inte bara vara JO och se det här rättsområdet utifrån en tillsynsmyndighets extraordinära tillsynsmyndighetsperspektiv. Men du har ju också jobbat med de här frågorna som domare. Så varsågod.
Tack så mycket. Först så vill jag faktiskt tacka Anna, Annika och Gunilla för era anföranden. Jag förstår att jag befinner mig i ett väldigt fint sällskap, och jag kommer inte att göra den här tillställningen muntrare. Så att på det sättet så är jag väldigt glad att jag är sist ut. Det kan jag säga. Under det här året, 2021, så har det på olika sätt uppmärksammats att förvaltningsprocesslagen fyller 50 år i år. Och i någon mening så har det faktiskt påverkat betydelsen för mitt löfte idag att prata under rubriken "Vad kan ett JO-perspektiv tillföra frågan om rättssäkerhet vid LVU-beslut?" Så att jag kommer att prata rätt mycket om den rollen, inte så mycket om domstolarnas roll. Även om mycket av kärnan i mitt anförande handlar om just en domstol. Ett övergripande syfte med JO:s tillsyn, det är ju att främja rättssäkerheten och höja den rättsliga kvaliteten och i myndighetsutövningen. Och det har vi ju fått höra här nu, att den kanske inte är tillräckligt hög. Och till följd då av det här uppdragets extraordinära natur så har jag ju möjlighet att uppmärksamma missförhållanden som inte alltid prövas av myndigheter och domstolar. Kommer in lite andra slags frågor till mig än vad det gjorde när jag var kammarrättslagman, helt klart. Och tillsynens faktiska innehåll, det får ju på det sättet då betydelse för förverkligandet av rättsstatsprincipen, både i formellt, processuellt och materiellt hänseende. Så därför tycker jag att det här är ett väldigt roligt jobb som jag har. I mitt ansvarsområde som JO så ingår ju socialtjänsten och framförallt då ärenden om tvångsvård av missbrukare och unga. Så jag jobbar väldigt mycket med LVU-ärenden, det får jag säga. Jag gör det på olika sätt, jag kommer att berätta om det. Och de här tvångsvårdsärendena, de aktualiseras i såväl tillsynsverksamheten när medborgare gör en anmälan till mig, men också i vår OPCAT-verksamhet. Och OPCAT-verksamheten, den fokuserar på de som är frihetsberövade och deras situation. Och i normalfallet kan man säga att den verksamheten handlar om att jag återkommande inspekterar Statens institutionsstyrelses, det vill säga SIS, LVM-hem och särskilda ungdomshem. Så det är på den vägen jag får ganska konkreta exempel på vad som är illa, kan man säga. Barn och unga, de utgör ju en svag och därmed särskilt skyddsvärd grupp i samhället. Och det är därför alltid allvarligt när det kommer fram uppgifter om att denna grupp utsätts för bristande behandling. Och det är särskilt allvarligt när det rör barn och unga som är frihetsberövade och som inte har det stöd av vuxna som andra barn har. Och de har också svårt att göra sin röst hörd, som inte andra barn kanske har. Vi har hört idag att det som är avgörande när man vidtar åtgärder som rör barn, det är barnets bästa och det ska alltid beaktas. Men vid beslut eller andra åtgärder som rör vård eller behandlingsinsatser för barn, då är barnets bästa det som är avgörande. Och den skillnaden är bra att ha med sig, komma ihåg. Man ska inte bara beaktas utan den ska också vara avgörande. Och så är det då när det gäller LVU, helt enkelt. Bland de förvaltningsprocessuella karaktärsdragen så finns det ett som är särskilt viktigt, eftersom det från den enskildes perspektiv då innebär vissa löften om att myndighetsbeslut ska kunna omprövas eller överprövas framförallt, och att den prövningen till sin funktion och form också kommer att möta vissa krav. Och det centrala syftet med en överprövning kan ju sägas vara att kontrollera beslutet för att säkerställa den enskildes rättsskydd. Och funktionen måste då vara att en part eller en intressent ska kunna ta tillvara sina rättigheter och intressen genom att påkalla en domstolsprövning. Och det är ett högst rimligt krav, menar jag, att den som vill angripa en myndighetsåtgärd också kan avgöra i vilka fall som en förvaltningsdomstol då normalt tar upp ett överklagande för prövning i sak. Det tycker jag att man bör kunna ställa. Och jag tänker att just det får betydelse för den enskildes rättsskydd och skulle också främja då rättssäkerheten. Att man vet att man ska ta vägen om man har en annan åsikt än en myndighet. Och en utgångspunkt för den här överprövningen, eller prövningens inriktning, det är ju normalt att domstolar har att göra samma slags prövning som beslutsmyndigheten har gjort. Av olika skäl kan domstolens prövning komma att begränsas eller preciseras, till exempel på grund av innehållet i specialförfattningar eller utifrån förutsättningarna inom olika speciella förvaltningsområden. HFD har som exempel på en sån anpassning angett att domstolarna bör vara något återhållsamma i sin prövning när det gäller beslut enligt LSS eller enligt socialtjänstlagen. Det vill säga när det gäller frågor som närmast har verkställighetskaraktär. Och här kan man nämna rättsfallet HFD 2015 referat 36. Och det fallet gällde frågan om domstolens prövning i mål om placering enligt LVU är begränsad till att endast avse lämpligheten i socialnämndens placeringsbeslut. Och enligt HFDs avgörande då så får prövningen under vissa förutsättningar även avse frågan om en annan yrkad placering får anses vara lämpligare. Och skälet för det är ju att beslut som prövas enligt LVU kan uppfattas som mer ingripande i förhållande till den enskilde. Och här kan man ju lämpligen citera Hans Ragnemalm, som också var JO och mycket annat. Han menade att förvaltningsbesvärets funktion som ett effektivt rättsmedel har för den enskilde en avgörande betydelse. När lagstiftaren har angett att ett visst beslut ska kunna överprövas med förvaltningsbesvär, så har ju tanken varit att den som överklagar ska kunna erhålla ett fullgott rättsskydd. Och det där låter ju bra, men är det så? Är det alltid så? Kan man undra. Och det är det jag ska prata om. Jag menar att det ibland är svårt att avgöra om en myndighetsbeslut ska anses vara överklagbart och vilken inriktning domstolsprövningen i så fall ska ha. Och inom ramen då för temat för dagens seminarium så tänkte jag försöka illustrera den svårigheten med ett lagakraftvunnet kammarrättsavgörande från oktober 2019. Och utgångspunkten i det ärendet eller målet var att en ungdom som vårdades enligt LVU på ett särskilt ungdomshem vid ett tillfälle hölls fast av personalen mot golvet under 5 minuter eftersom han var så våldsam och uppträdde på ett sätt som gjorde att man tyckte att det var en bra åtgärd. Och frågan i det här målet, det var om han hade varit föremål för ett sånt avskiljande som det finns stöd för i LVU. En annan fråga i det här målet var om ett sånt ingripande från ungdomshemmet sida alltid kan angripas genom ett överklagande till förvaltningsdomstol. Det vill man ju gärna tro, eller hur? Då kan man ju tänka att avskiljande, ja, det är ju en av de här särskilda befogenheterna som anges i LVU och som får användas i syfte att hålla den unge i ordning när han eller hon uppträder våldsamt eller är påverkad av berusningsmedel. Åtgärden är ett långtgående ingrepp i den personliga integriteten och innebär att den unges grundläggande fri- och rättigheter inskränks. Så att det är en ganska allvarlig åtgärd, men man har lagstöd för den om man får vidta den under vissa förutsättningar. Och därför är det angeläget att personalen på SIS ungdomshem inte tillämpar de här reglerna på ett sätt som gör att vården bedrivs i en gråzon där det råder osäkerhet om huruvida den här åtgärden då har stöd i lag. Och enligt regeringsformen så är var och en gentemot det allmänna då skyddad mot bland annat påtvingat kroppsligt ingrepp. Och den enskildes skydd får endast begränsas genom lag. Och då kan man hålla i minnet att när det gäller fysiska fasthållningar mot golv och väggar så är det inte en åtgärd som är reglerad som en särskild befogenhet enligt LVU. Det är någonting annat alltså. Och det här har jag också slagit fast i ett liknande ärende som rörde ungdomshemmet Tysslinge. Och där kritiserade jag SIS för att man hade hållit fast en ungdom. Rätten att överklaga SIS beslut om att använda såna här befogenheter utgör tillsammans med tillsyn, partsinsyn och insyn genom offentlighetsprincipen då, en viktig del av rättssäkerheten för de intagna. Och det förhållandet att ett beslut om avskildhet redan är verkställt när det kan prövas av domstol, det utesluter inte att en unge kan ha ett berättigat intresse av att få beslutet överprövat av domstol efter det att åtgärden har upphört. Så att det är också en slags rättssäkerhetsaspekt. Annars brukar man ju inte vilja pröva den typen av beslut. I det här aktuella kammarrättsavgörandet så fattade SIS ett beslut om det avskiljande som myndigheten ansåg hade ägt rum. Låt vara att den här unge då aldrig fördes till ett sånt rum som är särskilt avsett för ett avskiljande. Den unge, vi kan kalla honom för Mattias, han överklagade den här fasthållningen då, det här beslutet om avskiljande till förvaltningsrätten. Och förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att frågan i målet var om SIS hade haft fog för att avskilja Mattias. Det fanns enligt domstolen inte skäl att ifrågasätta SIS uppgifter om själva händelseförloppet. Och med tanke på att Mattias då hölls avskild under en tid om 5 minuter så bedömde förvaltningsrätten att den här tvångsåtgärden den stod i rimlig proportion till syftet med den. Så SIS ansåg därför haft fog för åtgärden och överklagandet avslogs. Och i domskälen så står det ingenting om att Mattias hade hållits fast under 5 minuter. Och det framgår inte annat av domen än att förvaltningsrätten i sin bedömning, på samma sätt som SIS antagligen, måste ha utgått från att själva åtgärden att hålla fast honom rymdes inom tvångsåtgärden avskiljande enligt LVU. Mattias, han var ju en tuff kille, så han överklagade till kammarrätten i Jönköping och där gjorde man en helt annan bedömning. Enligt kammarrätten så hade Mattias inte varit föremål för en åtgärd som innebär att han avskildes, utan han hade varit föremål för en fysisk fasthållning. Och det rättsliga stödet för fysisk fasthållning, det finns ju i brottsbalken i 24 kapitlets andra paragraf och prövas inom ramen för nödrätten. Så enligt kammarrätten då, så kunde ju frågan om SIS agerat riktigt vid händelsen inte prövas av en allmän förvaltningsdomstol eftersom det krävs en straffrättslig bedömning. Och därför så borde inte förvaltningsrätten ha prövat det här överklagandet i sak. Man borde avvisa det här helt enkelt. Oavsett om SIS hade haft rättsligt stöd för sitt agerande eller inte så skulle då underinstansernas avgöranden undanröjas enligt kammarrätten. Och det var ju lite förvånande kan man tycka. I alla fall jag skulle gissa att kammarrätten har tagit upp det här. För det står ju i 42 paragrafen att man kan överklaga den här typen av beslut. Och när man gör det då så vill kammarrätten inte vara med. Lite överraskande kan man tänka. Vad kan man då dra för slutsatser av det här avgörandet? Ja, även om Mattias nu eventuellt upplevde att utgången i målet var lite rättsosäkert, så saknas det ju skäl att invända mot kammarrättens slutsats att den och inte heller förvaltningsrätten var behörig att pröva Mattias överklagande i sak. Rättsläget är ju knappast oklart på den punkten, och det är inte heller min poäng. Från ett JO-perspektiv däremot så pekar ju det här fallet på att intagna på de särskilda ungdomshemmen kanske inte alltid har det rättsskydd och garanteras den rättssäkerhet som de har anledning att räkna med när de här särskilda befogenheterna används. Och det är i sådana fall väldigt allvarligt tycker jag. Jag menar att det måste ha varit väldigt svårt för Mattias, men också för personalen på ungdomshemmet, att bedöma vilka anspråk på domstolsprövning som han kunde ha efter att ha hållits fast på det här sättet och med det syften som fasthållningen hade. Och bedömningarna blir ju särskilt svåra i sådana situationer där händelseförloppet vid ett avskiljande är blandat. Det vill säga även har sådana inslag av våld som saknar lagstöd och därför inte kan accepteras. Och från rättssäkerhetssynpunkt då, så finns det ju en risk för att en enskildes möjlighet till överprövning kan göras beroende av hur personalen vid det särskilda ungdomshemmet och ytterst sist då uppfattar och rättsligt bedömer en situation som resulterar i en fasthållning. Här kan man ju säga att den enskilde verkligen är i händerna på personalen. Utöver legalitetsaspekterna så får det betydelse också för kravet på enhetlighet och förutsägbarhet i tillämpningen. Och det har att göra med att varje ungdomshem gör sin egen bedömning. Det är inte SIS centralt som gör den. Och här varierar det, ska ni veta. Den saken är klar. Ja, som ni alla märker nu så har jag fuskat lite med dagens tema. Det här blev ju inget LVU-mål, som vi kanske trodde. Men jag tänker att ni har överkände med den lilla teknikaliteten. Möjligen borde konsekvenserna av det nu redovisade fallet hanteras genom en översyn av bestämmelserna i LVU om de särskilda befogenheterna. Så att det blir lite tydligare i vilka fall man kan överklaga ett beslut av ett ungdomshem att hålla fast någon eller avskilja någon. Det är inte klart idag, menar jag. Och eftersom kammarrätten då tiger om saken så är det lite oklart hur lite som krävs för att det ska vara uteslutet för en förvaltningsdomstol att pröva om avskiljandet var rättsligt grundat. Som det framstår så verkar ju kammarrätten då inte ha tillmätt det formella beslutet om avskiljande någon betydelse alls i behörighetsfrågan. Sist var jag av uppfattning att det här var ett avskiljande som man hade lagstöd för. Kammarrätten ansåg att det inte var det. Men vad var det som gjorde att det gick snett i kammarrätten? Det kan man fundera på. Rikta mig till forskarna. Så. Ja. Som ni kanske vet så är det på det sättet att JO:s tillsyn inte alls intresserar sig för resultatet vid en sakprövning. Till exempel om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda. Det är formalia och förfarandefrågorna som står i centrum när myndigheternas handläggning och beslut granskas av JO. Om förutsättningarna för vård är uppfyllda, det är helt en fråga för domstolen att avgöra. Och det är de exklusivt skickade att göra. Många vänder sig till mig för att jag ska ge dem sjukpenning och såna här saker, men det kan jag inte göra, tyvärr. Däremot så vill jag påstå att redan JO:s granskning av att de grundläggande förvaltningsrättsliga kraven är uppfyllda kan bidra till att det processmaterial som domstolarna får in också kan läggas till grund för ett avgörande. På det sättet så menar jag att vi gör någon nytta för vår lön. Så tänker jag. Och jag tänker också att JO:s kritik och vägledning har betydelse för hur väl myndigheterna dokumenterar, kommunicerar och motiverar sina beslut och åtgärder. Men också ställer krav på att offentlighetsprincipen fungerar. Och alla de här sakerna ska ju finnas på plats för att bidra till ett rättssäkert förfarande. I många av de kritikbeslut som jag fattar och som avser tillämpningen av LVU och socialtjänstlagen så har frågan gällt hur väl den unges anspråk på ett rättssäkert förfarande tillgodosett och vad som gjorts för att tvångsvården inte ska brista i det avseendet. Och under mina snart 4 år som JO så har jag fattat ganska många beslut som illustrerar vilka problem som finns i tillämpningen av LVU och som vi har hört nu alla prata om. Och hur det leder till att förvaltningen faktiskt inte är så god som vi tror eller hoppas på. Ett aktuellt exempel på det är att jag i flera beslut riktat kritik mot socialnämnder för handläggningen av ärenden om omplacering av barn med stöd av LVU. Och i de här besluten då så har jag behandlat frågor om nämndens utredningsskyldighet, barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Det ska ju framgå av ett sånt här beslut om att omplacera ett barn vilken prövning av barnets bästa som har gjorts. Blanka påståenden om att det man gör är bäst för barnet, det kan inte jag acceptera. Och den här prövningen ska också vara dokumenterad i ärendet. Och efter årsskiftet här nu så kommer jag att inspektera socialnämnder i 5 olika kommuner runt om i landet för att granska hur ärenden om omplaceringar enligt LVU handläggs. Så ja, inledningsvis frågade jag mig vad ett JO-perspektiv kan tillföra frågan om rättssäkerhet vid LVU-beslut. Och det är nog bara om besluten blir lästa och de brister som jag kritiserat i JO-besluten åtgärdas som ett JO-perspektiv faktiskt kan bidra till god förvaltning och till att rättssäkerheten garanteras. Och jag kan tyvärr konstatera att JO har en del utmaningar i den här delen. Jag har tillsyn över 290 socialnämnder runt om i landet. Om jag kritiserar och vägleder i ett ärende i en fråga så kan jag vara ganska säker att 2 veckor senare så kommer samma problem igen från en annan del av landet. Och så får vi fundera på om vi ska säga samma sak en gång till. Jag stannar här och ska ta del av diskussionen med stor glädje.
Tack så mycket, Thomas. Mycket intressant. Jag gör som vi har gjort tidigare, att det finns möjlighet att ställa frågor direkt så här i anslutning till Thomas presentation. Om det finns det finns en där nere.
Ja.
Jag undrar den här viktiga frågan. Jag har läst flera av dina beslut och tycker att de är vettiga i många frågor och skulle önska att de lästes av flera. Har du själv några idéer om hur de kan spridas?
Ja, det här är en fråga som jag har drivit i 4 år.
Vad glad han blev att han fick den här frågan. Väldigt snyggt.
Det är därför man har kafferaster. Hanterar man lite frågor så. Vi har i vår verksamhetsplan, JO är en myndighet och då har man verksamhetsplaner. Där står det att vi ska ha som ett långsiktigt mål för vår verksamhet att få genomslag för våra beslut. Och det betyder att de ska vara lästa av de som angår dem och att det vi kritiserar myndigheterna för ska åtgärdas. Då har vi ett genomslag. Men det här är ganska svårt. Ja, hur? Vi försöker ju då skicka ut alla våra beslut såklart till de som är berörda av besluten. Den enskilda och myndigheten såklart. Men sen publicerar vi de här på vår hemsida. Ibland har vi pressmeddelande och det stannar oftast med det. Och jag förstår ju såklart att det där är ju inget bra sätt att nå ut på. Det finns massor av saker som vi skulle kunna göra. Vi skulle kunna underlätta till exempel för socialnämnden att på vår externa webb hitta de beslut som är relevanta för dem, för deras verksamhet. Och det där håller vi på med. Jag ska med ert stöd sätta fart på det. Kommer att hänvisa till er alla. Jättebra. Men jag tycker frågan är jättebra och det finns säkert smarta sätt att nå ut. Jag tycker dock att förvaltningarna ska ta ett ansvar att lära av varandras misstag. Att man inte bara tittar på sin egen verksamhet utan också försöker fundera på om det här problemet har funnits.
Uppföljningsfråga är ju hur Europadomstolens beslut ska få genomslagskraft, för det är lika illa där.
Säkert.
De ska Sverige följa, men de följer de inte.
Nej. Och det här handlar ju lite grann om juridisk metod, tror jag. Det handlar om tillämparens förmåga att kanske bredda sin analys, ta in material. Jag vet ju själv, när jag var domare, inte läste jag så mycket JO-beslut. jag hade alla böckerna bakom ryggen, men inte tittade jag där så ofta. Man visste ju ändå hur det skulle vara, tänkte man. Uppfann hjulet 7 gånger i veckan ungefär. Det finns mycket svar på frågor som faktiskt har med rättssäkerhet att göra, som har med förfarandet att göra, som också kan påverka kvaliteten på processmaterialet, och då får vi kanske materiellt riktiga beslut. Det är inte så dumt. Så att jag hoppas att jag med denna lilla insats har entusiasmerat er att också läsa ett JO-beslut emellanåt.
Om vi hittar det.
Ja, det finns de här vita böckerna man kan köpa. Ja, för det. Ja. Nej, men man kan säga att alla principiellt viktiga beslut, de kritikbeslut, de publicerar vi på externa webben. Mm. Men sen finns det ju massor med beslut. Vi får in 10 000 ärenden. Vi skriver av ungefär 70-75%. 600 kritikbeslut sammanlagt varje år, och av dem platsar 100 i vår ämbetsberättelse. Och det säger sig självt att om man bara läser ämbetsberättelsen så kanske man hittar 6 LVU-beslut där. Så att, ja, vi har ett problem, och jag är den första att erkänna det.
Tack så mycket. Det är 2 frågor till, och det var där. Och så
en fråga till alla.
Men då kan vi spara den kanske. För den? Då släpper vi in den när alla är med i debatten. Ja.
Ja, min fråga kanske också är till alla egentligen, när jag tänker efter. Och, men innan jag ställer min fråga så vill jag koppla vidare där. För att jag refererar ju Europadomstolens domar i Europarättslig tidskrift, och har också funderat på hur man ska sprida. Hans Danelius började ju skriva de här referaten 1991, så det är en diger samling med ganska mycket information på svenska som skulle underlätta. Så jag har varit lite i kontakt med tekniskt kunniga, hur man kan göra sökbart med olika metoder för att få bättre träffsäkerhet och landa rätt. Med Europakonventionen är ett hinder att man, om man inte kan deras terminologi, så kommer man inte rätt. Men söker man på rätt ord, då får man jättebra träffar. Så hur kommer man över den tröskeln, har jag funderat. Men det var bara en inriktning. Min fråga, den knyter lite an i det Anna började med. Skillnaden, jag har lite svårt att formulera frågan, så ni får överseende med. Men det här med materiellt och processuellt riktiga beslut. De liksom går in i varandra. Och det du sa här i att ja, ett påstående om barnets bästa räcker inte, även om det ju för sig är en materiellt riktig bedömning. Utan det ska liksom finnas en utredning som stödjer det här. Det måste vara på något sätt vederhäftigt och formellt gå och visa hur slutsatsen är dragen. Så min fundering är, när blir så att säga de här formella felen då så felaktiga att man måste se dem som ett materiellt fel? Även om det råkar då vara en riktig bedömning om man sen skulle göra de utredningar som krävs.
Om jag börjar så får du komma längre över det materiella problemet. Jag hade ett omplaceringsärende i september som handlade rätt mycket om bristen från socialnämndens sida att inte redovisa hur man hade resonerat kring barnets bästa. Man hade bara påstått att den åtgärd man vidtog var bäst för just det barnet. Och det är ju, kan man säga, en slags materiell bedömning som nämnden ska göra. Men i min granskning så blir ju det liksom, slutsatsen blir att det är ett formellt krav som inte är uppfyllt. Man har inte, så att säga, i dokumentationen skrivit någonting som kan förklara hur man har tänkt. Och eftersom jag inte är intresserad av de materiella spörsmålen utan de formella, så kritiserar jag ju egentligen dokumentationsbristen. Medan Anna har ju anledning att ha synpunkter på att det beslut man fattade var kanske inte materiellt det bästa. Därför att det bygger på fel underlag eller bristfälligt underlag eller så, tänker jag. Och på det sättet så går ju frågorna ihop. Det är samma, ja. 2 sidor av samma mynt på något sätt.
Vill du komplettera där, Anna? Eller?
Är det okej? Ja. Jag tror att, eller min poäng är att just i LVU-prövningen så skulle jag vilja säga att det materiella och formella är väldigt tätt sammanlänkat. Så att det är svårt att liksom, det är klart att du kan råka fatta ett materiellt riktigt beslut. Men det är inte, ja, Men det är inte det vi eftersträvar med en rättssäker process, utan därför så måste beslutet vara underbyggt. Och när det finns de här, när vi inte, det är klart att vi inte vill ha, vi vill inte heller bara råka fria förstås i en straffprocess. Vi vill att det ska, men jag menar att det är tätare sammanlänkat i ett LVU, i LVU-processen. Så därför så blir alla de här sakerna som du pekar på helt avgörande för att jag ska kunna fatta ett materiellt riktigt beslut, oavsett om det är vård eller inte vård. Och brister det i den delen så kan det fortfarande råka vara så att det var riktigt, men det vet inte jag. Därför att jag har inte det underlaget eller den kunskapen. Så därför blir det egentligen, sett utifrån liksom, ja, vårt perspektiv här, ointressant. Det går inte att separera det egentligen.
Tack.
Straffrätten har ju för sig ett brottsoffer som blir lidande av att förövaren aldrig blir tagen. Det kanske finns återfallsrisk. Det finns andra problem. Men här är ju problematiken större. Om man skulle vara så att säga stringent och verkligen tillämpa det här resonemanget, ja, då så skulle ju förvaltningsdomstolarna titta på hela utredningen och så skulle de säga så här, tyvärr så är det mycket som talar för att det här är en allvarlig situation för det här barnet, men utredningen är bristfällig. Så det, vi kommer inte skydda det här barnet, är ju risken. Så det finns ju en fara med att vara så formalistisk.
Men min poäng var inte, det var egentligen nästan motsatsen då, kanske uttryckt mig otill, att jag menar att det finns i grund och botten ett krav på domstolen att om utredningen är för bristfällig så kan man inte skilja målet ifrån sig och säga sorry, men vi vet inte. Utan då måste man ta sitt ansvar, för att man kan inte låta parterna råda över utredningens kvalitet som i ett dispositivt tvistemål. Och sen så tror jag att olika domare ser på det på olika sätt. Och jag vet om att ibland när jag har varit på domarutbildningen så har jag frågat, okej, nu vill jag att ni svarar, hur gör ni? Och det har fått otroligt olika svar. Medan jag menar att just när det gäller så pass liksom, integritetsviktiga frågor så har domstolen ett ansvar att faktiskt inte skilja målet ifrån sig för att man tycker att utredningen är bristfällig. Men det är en slags lina, men den skiljer sig från i brottmål där man inte får till exempel hjälpa åklagaren för mycket. Så större ansvar.
Ja, du var ju inne på 8 paragrafen för förvaltningsprocesslagen och domstolarnas utredningsskyldighet. Men det kan jag säga redan som, från min horisont att det är nog väldigt oklart vad den innebär.
Absolut.
I praktiken. Ja. Och även om man kanske kan diskutera liksom, i den här måltypen så har domstolarna ett stort ansvar i det här upphandlingsmålet, kanske inte lika stort. Så kan jag nog tänka mig att variationerna både mellan enskilda domare och domstolar är rätt stor.
Mm. Det är så.
Synen på så att säga processens. Ja. Tack så mycket hörni för de här 4 fantastiskt intressanta och inte alls uppmuntrande föredragningarna. Jag tänkte nämna några ord innan jag släpper diskussionen fritt som jag har kommit att tänka på under de här intressanta inläggen. En första grej som jag bara vill slänga in för att inte det ska vara så dystert allting. Det är ändå när du Annika nämnde det 9000 barn som händertogs under 2020. Och där jag sitter så sitter vi och får väldigt många ansökningar om prövningstillstånd. Så vi får förvaltningsrätterna, ja, vi får socialnämndernas utredningar, förvaltningsrätterna och kammarrätternas avgöranden. Och när jag läser den typen av material som då kanske bara läser 100 per år eller något sånt där, för om jag får min tårtbit, så är i vart fall mitt intryck att alla utredningar är inte så där dåliga. Utan det förekommer också bra utredningar. Det förekommer också, som någon av er var inne på, enkla fall. Alltså det är solklart att de här föräldrarna inte klar. De är kraftiga missbrukare. De är inne på avgiftning stup i kvarten. De har inte en sportkeps att ta hand om de här barnen. Det är ett enkelt fall och sådär. Så det, verkligheten är lite mer schatterad än bara den här bilden av att socialnämnderna aldrig gör någonting bra. Men det är säkert, som ni har varit inne på flera, att det är otroligt personberoende. Och att det finns inte kanske strukturer och institutionella liksom, garantier som gör att alla barn får den här. Och det är min andra poäng som jag tycker är intressant och har kommit fram också i flera av era anföranden. Det ena med rättssäkerhet som vi pratar här om idag, det är ju att de barn som blir omhändertagna verkligen ska ha den här vården. Men det finns ju det andra problemet, nämligen att de barn som borde få det här stödet och vården av samhället, men inte får det på grund av att anmälningarna inte når fram, på grund av att socialnämnderna inte gör de utredningar de ska, på grund av att domstolarna inte förstår vad det är för typ av situation de har att bedöma. Så där är ju också ett viktigt perspektiv att inte tappa bort. Och sen har jag tänkt lite grann på, vad gör Högsta förvaltningsdomstolen då i det här? Vad är vår roll? Och den är ju förstås otroligt liten. Vi dömer inte varje år ens, tror jag, i ett LVU-mål. Vi gjorde för några år sedan en drive. Och då var temat för några av våra avgöranden att kontrollera lagligheten. Som var att vi började se att det kom upp LVU-mål där det var ganska tydligt att socialnämnderna egentligen tog de här besluten av andra skäl. Det handlade om att skydda kvinnor från våldsamma män. Men man hade liksom inga instrument, man fick inte med sig polisen, man fick inte med sig åklagarna på det här. Och så där. Men om vi LVU-ar ungarna, då kan vi stoppa dem på skyddat boende och stoppa med mamman. Och då kan vi hålla det hemligt för den här karen som vi tycker verkar misshandla henne. Och då får vi bort henne från den här risksituationen. Så egentligen vill man skydda kvinnan, inte barnen. Men man använder barnen för det här syftet. Och vi hade några andra sådana liknande situationer. Och där sa vi nej. Det är barnen det handlar om i den här lagstiftningen. Det är inte lagligt att använda den här typen av utredning och skäl för den här typen av beslut. Utan då ska ni göra på ett annat sätt. Så där har vi haft några grejer genom åren. Vi har haft några saker som berör hur man ska, och det är underrätterna som vill ha, och det är sånt som vi inte gillar alls. Det är nämligen, hur ska man bedöma barns berättelser? Och det är väldigt svårt, upplever vi som prejudikatinstans, att göra några bra prejudikat av. För varje berättelse är unik. Och att ge någon sorts vägledning om hur förvaltningsrätts- eller kammarrättsdomarna ska bedöma berättelser på något generellt sätt är otroligt svårt. Så då får man tänka sig att man gör ett avgörande som är lite som en guide. Ni skulle kunna göra så här om det dyker upp någonting liknande. Och så har vi gjort i några fall. Ett mycket litet barns berättelse. Hur ska man se på det? Hur ska man se på en tonårig flickas berättelse i en hederskulturssituation? Hur bör man förhålla sig till de uppgifterna? Och så där. Men det, där har vi varit försiktiga, men vi har gjort något litet. Nej, inte än. Snart får du det. Håll tanken. Och sen kan jag berätta att vi har ett mål nu som är intressant, men det kanske inte kommer att bli klart före jul. Det får vi se. Som gäller frågan om Europakonventionen, som flera av er har varit inne på lite olika ställen. Det är ju att vi har i LVU en möjlighet att vårda unga upp till de fyller 20. Det är därför den heter vård av unga. Och vi har ett mål som handlar om frågan om det verkligen är förenligt med Europakonventionen, där det står att man får vårda underåriga för skyddsuppfostran. Dels är frågan, vad är skyddsuppfostran då? Men om man nu lyckas lösa den knuten, så är frågan, vad är en underårig? I föräldrabalken så står det att det är 18 år, påstås det. Jag har inte kollat, för jag vågar inte riktigt. Men vad är det i LVU? Och kan man ha olika åldersgränser, och kan det vara ogodtagbart från konventionens synpunkt? Så det är en spännande fråga som vi jobbar med och som vi förhoppningsvis kommer med om någon månad eller så. Så det var bara sånt som for runt i mitt huvud när jag hörde era mycket givande inlägg. Och då tänkte jag att jag ska börja med dig, Anna. Att du får, om det finns någonting som du har reflekterat när du har hört dina panelistkollegor här, och så ger jag er var och en ordet igen, så har ni en chans att göra inspel. Ja. Sen släpper jag in er i publiken så ni kan hålla era frågor redo.
Ja, jag utelämnade en sak i mitt anförande, för jag tänkte att det tar för mycket tid, och för jag hade ju den här begränsade tiden. Och det är en fråga som jag uppfattar har varit uppe en del, och det handlar om betydelsen av barnkonventionen vid tolkning och tillämpning av LVU. Och då skulle jag säga att, och betydelsen av att det är svensk lag, jag skulle säga att betydelsen av svensk lag kanske mera är att liksom svenska jurister är mera benägna i att i så fall tillämpa det. Men om vi bortser från det, vi bara säger frågan, betydelsen av barnkonventionen vid tillämpningen av LVU. Så skulle jag säga att när det gäller liksom tvångsomhändertagande rekvisiten, alltså beredande av vård, så skulle jag säga att den egentligen inte har någon större betydelse. därför att inte vid tillämpningen, därför att principen om barnets bästa är ju då framskrivet i LVU, och det kommer in först efter att man har prövat förutsättningarna för att riskfaktorerna är för handen och att det föreligger påtaglig risk och att samtycke inte finns med. Då kommer barnets bästa prövningen in. Och det innebär att den är liksom redan där. Och man skulle kunna säga att lagstiftaren säger ju själv i sina förarbeten att vi har liksom bedömer att det är barnets bästa att bli att tvångsvårdat när de här rekvisiten är uppfyllda. Så just när det gäller själva beredandet av vård så menar jag att det sker inte. Jag kan som socialsekreterare eller för den delen som domare säga att jag tycker att det hade varit barnets bästa att bli tvångsomhändertaget. Men är rekvisiten i första, andra respektive tredje paragrafen inte uppfyllda så spelar det ingen roll. Och det blir inte annorlunda i ljuset av så tolkning just av barnkonventionen. Vad jag däremot skulle vilja säga apropå att det är bra med kafferast, att det faktiskt, det finns en annan, jag skulle vilja säga att artikel 12 i barnkonventionen, att där har vi kanske ett visst ansvar. Att det liksom, man kan säga att rätten att vara delaktig har på ett sätt förstärkts. Det finns också framskrivet i LVU, men jag skulle ändå vilja säga att tolkar man LVU i ljuset av barnkonventionen så är det så att säga kraftfullare betonat. Och jag skulle också vilja säga, och det liksom glömde jag, men jag hade faktiskt det med i mitt anförande, men jag glömde, det finns, dels är det en rättighetsfråga, dels är det en LVU-fråga, men det är också en hållbarhetsfråga. Och det handlar återigen om materiellt riktiga beslut, det vill säga hur blir utfallet sen när vi har liksom skilt målet ifrån oss. Och då har vi forskning, jag tror faktiskt att det är från Uppsala universitet, där man har tittat på beslut som rör barn inom den sociala barnavården, där man har kunnat se att de beslut där man verkligen har tagit in barnets egen uppfattning har visat sig vara hållbarare. Mm. Det vill säga att det har inte blivit liksom nya anmälningar och nya ärenden. Och det i sig motiverar ju så att säga, då blir det ju en barnets bästa bedömning som liksom har betydelse för en LVU-prövning. Så där tycker jag att man har någonting att liksom förbättra och leva upp till. Och där har barnkonventionen, skulle jag vilja säga, betydelse. Men i övrigt, ja, nej, det är egentligen inte så mycket.
Mm. Tack.
Det var min kommentar nu.
Ja, jättebra. Tack som komplement. Annika?
Ja, jag hade också det uppskrivet på barnkonventionen, men fick hoppa över den. Och då skulle jag, om jag ska haka i dig där då, så skulle jag säga att artikel 9 om att barn inte får skiljas från sina föräldrar och socialnämndens möjlighet att kunna bestämma i strid med domstolens beslut om umgänge. Där tycker jag också att barnkonventionen har en relevans.
Mm. Bra, ytterligare en pusselbit till den här diskussionen. Ja. Gunilla, har du något som du har tänkt på?
Nej, nu ska vi se. Jag hade lite frågor här, men det... Nej.
Det går bra att ställa.
Nu har jag fått för lite kaffe kanske. Nej, jag tror inte jag har något ytterligare att tillägga just nu. Mm, det okay. Kanske kommer frågor så
yes.
Kommer jag kunna prata
lite. Då plockar vi upp det. Thomas, har du något
jag tänkte respondera på? Anna pratade om acceptans för felmarginal. Jag tyckte det var intressant. Och om frågan gäller om domstolarna har förmågan att tillhandahålla materiellt riktiga avgöranden, så kan man ju fundera på det här med felmarginalen lite grann. Jag tänkte på ett HFD-avgörande från 2017, referat 42, som handlade om en 5-årig pojke som misshandlades av sina föräldrar. Han hade syskon också, och han var ganska ensam om att beskriva den upplevelsen på det sätt som han gjorde. Och då var frågan i domstolen om man kunde förlita sig på just hans uppgifter, eller om det var så att utredningen inte med tillräckligt styrka då talade för att det han påstod hade hänt och om det skulle resultera i tvångsvård. Och här funderade jag lite grann på bevisvärderingen och hur man, och då kanske jag riktar mig till dig Thomas, om det kan vara liksom en kompensatorisk faktor att man ser på lite annat sätt när man gör sin bevisvärdering när det är LVU och det handlar om barn än vad man gör i ett upphandlingsmål. Till exempel. Jag vet inte. Du kan fundera på det. Annika pratade lite grann om vad är det som påverkar rättssäkerheten för en enskild. Och då sa du att jo, det beror på vem som ansöker och också i vilken kommun. Mm. Och det där har att göra med myndighetskulturen på den orten. Rutiner, kompetens, resurser avgör, menade du på. Och då tänkte jag bara säga det att när det gäller rutiner just så kan det också vara någonting som kompenserar för lite bristfällig kompetens möjligen. Mm. Att man jobbar med checklistor och såna här saker och man har ett arbetssätt som handlar om att man använder sina kollegor. Men rutiner tycker jag, det är ofta det vi ser när vi kritiserar en socialnämnd till exempel, så är de väldigt måna om att i sitt remissvar berätta på slutet att ja, men nu när det här tråkiga har hänt, så det första vi har gjort nu är att vi ser över våra rutiner. Nu minsann kommer det bli fint här. Det kan jag lova er. Ungefär så står det. Och då tänker jag, ja, det kan man ju, man kan alltid skriva om de där rutinerna som finns i pärmen i hyllan och aldrig blir lästa. Men det är jätteviktigt att de här rutinerna blir förankrade för det första. Att alla som ska använda dem också förstår att de finns. Och sen så är det också väldigt viktigt för att de ska fungera att de som ska använda de här rutinerna förstår på vilka regler de faller tillbaka på. Så att det inte blir någon slags egen myndighetslagstiftning. Något eget regelskapande som inte liksom sitter ihop med några regler. Och den förståelsen tycker inte jag att jag ser alltid. Man förstår inte att det finns en förvaltningslag kanske ens en gång. Och det är lite grann det här som du vittnar om. Att juridik, det kan man prata om men man använder det inte. Ungefär som jag kan prata om bakelser men jag kan inte baka dem. Och det är liksom en brist tycker jag i sådana fall. Och sen en tredje kul grej som jag funderade på efter att ha hört Gunilla, det du pratade om parallella processer och att du kanske sitter med både brottmål och LVU och alla möjliga frågor, kan vara LSU till och med. Så skulle vi ha en barndomstol kanske?
Ja.
Eller?
Ja, men
jag slänger upp den bara, rakt ut.
Ja. Det är sånt som vi också diskuterar ibland. Ja. Som jag ser fördelar och nackdelar med också, ja, i och för sig.
Jag fick faktiskt den frågan av drottningen en gång.
Ja. Jaha. Jag ringde henne innan.
Oj. Ja. Men det finns de som säger att då skulle de andra domstolarna bli utan jobb.
Vi det är brukar så inte ha många specialdomstolar. Ja. Ja. Så det var mina reflektioner.
Mycket spännande. Jag kan försöka plocka upp den där som du riktade till mig direkt, ja, medan jag kommer ihåg den. Och då ska man naturligtvis aldrig kommentera sina egna avgöranden eller domar som kommer från den egna domstolen. Så det ska jag väl inte göra. Men jag är ganska säker på att om det var i det målet eller något annat liknande som vi skrev någonting i stil med att en viss grad av osäkerhet måste accepteras. Och att det får man väl kanske förstå som att... och att jag för mig också att vi inledde i stil med att ett ingrepp enligt LVU, eller ett åtgärd enligt LVU, är ett mycket ingripande åtgärd i relationen mellan föräldrar och barn, men det handlar också om att skydda barnen och hela tonläget slår väl an liksom en viss typ av hur vi närmade oss frågan.
Var det 2017?
2017-42, ja. Referat 42.
För att kommentera, jag tror att det finns ett avgörande från 2008 eller någonting där det är en mamma som har uttalat hot mot barnet.
Ja, just det.
Och sen så tar hon tillbaks det. Ja. Och då gör man liksom, säger tror jag HFD, att då, eftersom hon har uttalat det så liksom blir någon form av förklaringsbörda på henne att det inte var allvarligt menat. Mm. Som tror att man tycker att hon inte uppfyller det.
Det blir väl lite så där som du var inne på till, alltså, kan man tänka sig att risken för ett felbeslut påverkar att vi ser på det som att påtaglig risk föreligger. Ja, för om det skulle vara fel det beslut vi fattar så är konsekvenserna mycket allvarliga. Men, och den, ja, om detta är bra eller dåligt har jag ingen synpunkt på. Men, så kan man nog förstå det. Nu ska vi se, du hade tidigare en fråga som jag tyvärr var tvungen att ignorera på grund av klockan. Kommer du ihåg vad du ville fråga om?
Ja, men på ett ungefär kanske kan jag lite så. Men jag funderar lite på om processen skiljer sig åt på olika ställen. Olika, egentligen inte domstolar, för det är inte domstolarna som bestämmer hur det initieras. Men jag känner igen mycket av det ni säger, framförallt om skillnaderna i utredningarna och ibland bristande kvalitet och klippartister. Men jag känner inte riktigt igen hur du beskriver när man som offentligt biträde kommer in i processen. Mm. Jag jobbar då på förvaltningsrätt och den ena frågan, det är ju dels det här, alltså om man läser lagen så låter det ju som att man får intrycket av att det tog en bakom händeltagande, det är undantaget. Så är det inte hos oss skulle jag säga, utan merparten av våra huvudmål och myndighet som är tomma bakom händeltagande. Mm. Och de som inte gör det, där får vi i de flesta fall, i alla fall min uppfattning, ganska tidigt, jag vet inte hur tidigt i deras utredning, det ska jag väl ärligt säga, men vi får i alla fall från socialnämnden en anmälan om att det finns behov av offentligt biträde, så att det finns ju förordnat ganska långt innan ansökan kommer in.
Det är ju bra. Jag tycker att det har blivit mycket sämre,
kan jag säga, på senare år. Jag tycker att tidigare så kunde man få förordnande lättare. Jag har för mig att man ändrade lagstiftningen så att det nu innebär att det måste vara socialnämnden som gör en ansökan om ett offentligt biträde och inte, jag har för mig att tidigare kunde part göra det till förvaltnings, då heter det väl länsrätten till och med kanske. Men jag upplever fortfarande att det är alldeles för sent in i processen och jag tror att man skulle vinna oerhört mycket på för det att göra det betydligt tidigare. Sen ibland kan det ju vara ett omedelbart omhändertagande som blir aktuellt just därför att det blir en händelse som inträffar. Det är klart, då kanske det inte ens har gjort någon utredning eller varit några kontakter innan. Så kan det ju vara. Men när vårdnadshavaren och barnen har varit aktuella hos socialtjänsten som de ibland har varit under en lång tid, så tror jag att man skulle vinna oerhört mycket på att ha ett offentligt biträde tidigare.
Jag tror att rekommendationen från Socialstyrelsen fortfarande är att det är när LVU övervägs.
Ja.
Och det innebär att då har ju konflikten redan, då finns den ju redan där. Mm. Och jag tror att liksom en tanke skulle vara om man får ett offentligt biträde att man kan undvika liksom konflikten eller förtroendehaveriet eller vad man ska kalla det för, när du säger att vi överväger att tvångsomhänderta ett barn. Men så ser inte liksom rekommendationerna ut, som jag förstår det.
Och det ligger också hos socialnämnden. När överväger vi ett LVU? Mm.
Jo, precis.
Mm.
Ja, som ni märker har jag alltså öppnat för den allmänna diskussionen nu. Så har ni frågor, men jag vet, damen i rött där längst, ni var först på men precis.
Det allmänt tror jag kanske också, för jag efterlyser definitioner. Och jag har själv ägnat mig åt att definiera barnets bästa objektivt. Och den definitionen kan jag läsa upp för er om ni vill. Den baseras på kunskap om barnens behov och lagstiftning och mänskliga rättigheter. Sen behövs det också en definition av vad som ska kallas rekvisiten för att kalla något barnets berättelse. Därför att det är ju ofta en tolkning i flera led. Och kanske baserat på en sån här informationsrundgång. Och därför har jag i 30 års tid när jag har hållit på med det här efterlyst autentisk dokumentation av alla barnsamtal som förs. Och som sen redovisas i utredningar som ligger till grund för domstolarnas beslut. Det skulle stärka barnens rättssäkerhet.
Tack. Marit och Susanna.
Väldigt spännande vad du säger, men en annan aspekt, man brukar ju säga att det finns tre grundbultar bakom barnkonventionen. Ni har talat mycket om barnets bästa och sedan om barnets rätt att komma till tals, men sedan finns också det här förbud mot olik behandling. Och det har ni inte tangerat, men visst måste den komma in när vi börjar diskutera LVU. Och när ni nu säger att det finns väldiga skillnader i landets kommuner, så i själva verket hela systemet verkar vara i strid mot barnkonventionens grundtankar, vilket är i själva verket väldigt, väldigt allvarligt. Alltså lika fall ska behandlas lika, men olika fall ska inte heller behandlas lika. Det är ju innebörden av förbudet mot diskriminering eller kravet på lika behandling. Jag undrar egentligen varför ni inte tar upp den aspekten formellt, att vad är barnkonventionens genomslag när det nu är en grundläggande princip bakom hela bygget.
Vi kan väl ta de två frågorna i ett. Det här om definitioner och om grundbulten som saknas.
Ska jag ta valen först eller?
Varsågod.
Ja, tack. Jo, nej, men jag håller helt med dig. Det är klart att artikel 2 är helt liksom avgörande när vi pratar om det som du pratar om till exempel, Annika, att det är avhängigt var i landet. Ibland har jag roat mig med att fråga när folk tar upp någonting. Det rör ju inte bara LVU-mål, det kan man se när det gäller polisiära frågor också. Var bor du någonstans? Men så självklart, ja. Jag tror att min liksom kommentar där rörde faktiskt främst principen om barnens bästa. Så självklart.
Och jag säger samma sak. Absolut. Och jag tog upp att det var olika behandling och jag hann aldrig koppla detta fullt ut till barnkonventionen utan fick hoppa över det. Men absolut, såklart. Helt självklart. Och det här då, det är en av mina käpphästar, det är det kommunala självstyret. Och eftersom jag då kommer ifrån Skåne, där vi har fullt med små kommuner med, ja, som vill ha, det finns personer som vill ha makt. Men kommunerna är så små så de klarar inte av att upprätthålla kompetensen. Och en tanke som jag har då, det är att eftersom man inte klarar av att upprätthålla kompetensen så borde man kanske även i den här typen av mål skapa motsvarande som barnahus. Så att man alltså går ihop i kommunerna och att man har expertteam med olika kompetenser där juridiken också då är med. Så att man liksom får upp kvaliteten på de här utredningarna. Men de här små kommunerna, de fixar inte detta. Jag roar mig med att ta extra uppdrag och såga utredningar och jag har hur mycket som helst att göra kan jag säga. Och jag skulle vara jätteglad om jag slapp att göra det.
Jag kan bara sticka in där. Det är ju värt att komma ihåg att även om barnkonventionen kräver detta så gör också grundlagen det. Och Europakonventionen. Så det finns ju flera skäl till varför det är oroande om det är väldigt olika förutsättningar för den här typen av ingripande åtgärder i landets olika kommuner. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det fanns ju en gång i tiden en domare som vägrade döma för... Han drog inte körkort för rattfulla eller vad det nu var han gjorde. Det var en domare i Sverige som inte anpassade sig till hur högsta domstolen hade sagt att man skulle göra genom viss typ av påföljdsfråga. Och då kunde man vara säker på att om du är i Kalmar så blir du aldrig av med körkortet om du kör full. Men alla andra blir det. Så det var också en viktig fråga. Vart är du från? Så i viss utsträckning så det finns ju aldrig något system som är helt fri från sådana. Men det är ju... Det sticker i ögonen när olikheterna blir så stora och så systematiska som vi kanske talar om här.
Ja, om jag får tillägga också, om samhället har ambitionen att vara det yttersta skyddsnätet för barn så tycker jag det är ännu mer graverande.
Bestickande, ja. Nu ska vi se då, Anna, Håkan och sen Minna. Jaha, okej, förlåt, jag har en snabbt då.
För det är lika behandling alltså. Vem kan inte ge och kontrollera det? Nej.
Jag tänkte svara på det här.
Ja,
jag tänkte svara på båda frågorna på samma andetag nästan. För att när jag pratade så problematiserade jag inte den principen. Utan jag exemplifierade den. Det finns alltså ett antal ungdomshem runt om i landet där man tillämpar då, i mitt exempel... de här bestämmelserna om särskilda befogenheter och avskiljande på lite olika sätt. Man har olika förmåga och kanske olika förståelse för hur den här regleringen fungerar och när man får använda den, vilka situationer. Och tittar man på socialnämnderna och barnärenden som jag får in väldigt många så ser jag också där att man har olika idéer om vad regelverket kräver av en. Det skiftar ganska rejält mellan storstäder och mindre städer och kanske norr och söder och lite sådär. Det kan man säkert undersöka. Så att risken är förstås stor att man inte kommer fram till samma beslut. Och det är lite det som man är inne på. Det beror på var man befinner sig så att säga. Och det är ju inget bra. Det är inte säkert, särskilt rättssäkert. Och det blir ju kanske då att lika fall inte behandlas lika. Och ett sätt att komma runt det där. Det kan ju vara att hjälpa tillämparen lite grann. Ofta kan man ju, tycker jag, förstå varför det blir fel om man funderar på reglerna. Är de bra nog? Tillämpningen, har man arbetssätt och rutiner som hjälper en? Eller den som har tillämpat de här bestämmelserna, är de eller den personen skickad att göra det här på ett bra sätt? Ofta så är felet att tillämparen inte var tillräckligt duktig på juridik. Eller att rutiner och arbetssätt inte följdes trots att man hade rutiner. Men det kan också vara så, det är inte särskilt